Ska vi be? Vi har redan fått en fantastisk bön, men det finns mer. Herre, vi bara prisa och tacka dig här att vi får komma inför ditt ansikte här. Och bara upphör jag och prisa dig för att du är kungarnas kung och herrarnas herre. Det är bara du som är Gud. Det finns ingen annan. Det finns många avgudar, men det finns bara en Gud och det är du. Jesus Kristus. Och vi tackar och prisar. Vi ber nu också att du öppnar våra hjärtan för vad du vill säga, Herre. Så att du blir ärad och vi blir förkovrade och uppmuntrade att vara tillhöra dig och ingen annan, Herre. Vi ber om detta. Jesu Nazarens namn. Amen. Man kan ju undra så här. Varför behöver man murar och gränser och staket egentligen? Vi lever ju en tid där man hela tiden förkunnar, eller ska vi säga att det ska vara gränslöst på olika sätt. Det ena efter det andra, vi tillhör en gränslös värld, vi tillhör ett gränslöst land, vi tillhör, tänkte säga, en gränslös kristenhet. Också på sätt och vis. I praktiken ser det ju faktiskt så ut. Men en gräns och en mur och ett staket, det är till för att stänga ute det som inte ska komma in. Och bevara det som är innanför. Det är vitsen med en mur och ett staket. Va? Om man nu har någonting att bevara som finns innanför förstås. Om man tror att det inte finns några, då behövs det inga gränser, behövs det ingen mur, det finns ingenting, va? Men nu finns det någonting, en skatt som behöver bevaras innanför en mur. Så ser det ut. Det är så att det står så här i Predikarens 10 kapitel 8 vers, så står det så här: den som river en mur blir stungen av en orm. Det är ganska intressant. Den som river en mur, den som river en gräns, blir stungen av en orm, skriver kung Salomo i Predikaren. Och det är ju nästan profetiskt på sätt och vis. För att om man river muren, vem är det då som kommer in? Jo, det är djävulen själv, ormen. Och det ser faktiskt så här ut i stora delar av svensk kristenhet idag i det här landet. Alltså muren är nerriven så att ormen kan ta sig in på olika sätt. Och det här är allting, kan man säga, i stort sett. På olika sätt. Och jag ska ta upp det. Vi ska gå till Nehemjas första kapitel. Nehemja, han var en bodde inte alls i Jerusalem, utan han var alltså en hög, man kan säga, i Susans borg, alltså i ett hedniskt land. Och det intressanta, förstår ni, det var detta att templet fanns i Jerusalem. Det var inte så att det inte fanns något tempel, det gjorde det. Och det här är ungefär mitten på 400-talet före Jesu tid. Och, men templet hade, de hade kommit tillbaka ungefär 70 år tidigare, Israels folk eller judarna. Stora delar av dem, en del hade stannat kvar i Babylon. Men det fanns ett tempel där, så man hade alltså gudstjänster i templet. Det har man haft i 70 år under på Nehemjas tid. Men det var vissa saker som inte stämde. Va? Då står det så här: det hände i månad Kislev 20:e året när jag var i Susansborg, så skriver Nehemja, att när Hanja, en av mina bröder och några andra män, kom från Juda. Jag frågade dem om judarna, det som har räddats och det som fanns kvar efter fångenskap, om Jerusalem. De sa till mig: det som är kvar efter fångenskap befinner sig i provinsen och lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nedriven och portarna är nedbrända. Det var alltså statusen i Jerusalem, fast templet hade man restaurerat och byggt upp. Men det fanns inga murar. Problemet var, vet ni, att folket som bodde i Jerusalem, visst, de såg att det här var väl inte som det var förr, va? Och det minns de ju inte, för nu har det gått 140 år sedan de blev bortförda från Jerusalem, va? Under kung Nebukadnessars tid. Men vet, de hade vant sig vid att leva utan murar. Det var normaltillståndet. Och det innebar att hedningarna kunde gå in och ut ur staden hur som helst. Det hade gått så långt så att till och med hedningarna där hade i vissa delar i templet ett sorts förråd som de kunde lägga in saker i och ut och in. Fast Herren hade i sin lag förbjudit absolut att det skulle nå hedningar skulle ha på det sättet. Va? Det var dessutom så att man handlade på sabbaten också. Därför att handelsmännen, hedningarna, kom på sabbaten också. Och judarna köpte och sålde också på sabbaten, för det fanns ingen mur. För muren var uppvetet att då skulle det vara sabbat och de skulle inte få komma in och hålla på och handla på det viset. Och det var därför Nehemja kom dit. Och här står så här: när jag hörde detta satte jag mig ner och grät. Jag sörjde flera dagar och fastade och bad inför himlens Gud. Jag sa: o Herre himlens Gud, du store fruktansvärda Gud, håll fast vid ditt förbund och ge nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig, Israels, för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi Israels barn har begått mot dig. Men vet, de i Jerusalem här, de såg inte på det sättet. För de hade ju templet. Och det tyckte de, då är det bra, då får vi fira våra gudstjänster. Vi får fira alltihopa det här. Och man hade gift sig också med hedniska fruar och så, kvinnor. Alltså det var alltså, men de hade blivit så vana vid det här tillståndet, va? Så att de tänkte inte på det sättet. Så kommer ni hem här dit och ser, ja men det är ju ett katastrofalt tillstånd. Det är ett katastrofalt tillstånd med Herrens folk. Och det är så det ser ut i svensk kristenhet idag. Det är ett katastrofalt tillstånd. Vad som behövs idag, det är Nehemjas smörjelse. Att restaurera, uppbygga, sätta upp murarna på nytt kring Kristi kropp i det här landet. För det går inte annars, kära bröder och systrar. Vi kan ha väckelsekampanjer mycket som helst, men finns inte murarna uppbyggda, var ska människor ta vägen då någonstans? Var ska de ta vägen? De måste komma innanför någonting som finns. Och vad är det för mur? Jo, muren är detta, va? Att när en människa tar emot Jesus och blir frälst, så ska hon veta att hon kommer innanför någonting som hon förut var utanför. Men har man inte det klart, om man inte ens har det klart för sig det i församlingarna, hur ska då människor komma in i någonting som det är nödvändigt att komma in? Och det är i den här muren som finns i Kristi kropp, så är det på det sättet att det finns ju portar i muren, precis som i Jerusalem. Det är ju inte hermetiskt tillslutet. Det är ju ingen mening att vi sitter här i en liten grupp för oss själva och så går resten av världens människor till helvetet. Det är ju ingen vits med det. Utan det finns portar. Och ovanför de portarna i muren så står det Jesus på muren, på porten. Och för att komma in genom porten, det är ingen hög tröskel. Man behöver inte vara värdeutbildad, man behöver inte vara rik, man behöver inte vara världens främsta människa. Utan man kan komma krypande in där. Men man kan inte komma upprätt in, man måste böja sig inför Herren för att komma in. Man måste bekänna sin synd och skuld och få syndakännedom så att man förstår att det är dags att omvända sig. Och genom omvändelsen och tron på Herren så kommer jag genom porten och kommer innanför. Det är det gamla klassiska receptet. Och det är samma recept som gäller idag i det himmelska apoteket. Det är samma mediciner. Och de har inte ändrats. Och de kommer aldrig att ändras. Någonsin. Det är samma ordination som den store läkaren ger till sina patienter. Och han kommer att fortsätta göra oavsett. Om människor förkunnar eller inte så kommer han att göra det. Även jag och min faders hus har syndat. Det är inte så att ni hemliga ställde sig vid sidan. Ja, men det är de där. Utan vi är delaktiga. Eller som Jesaja sa när han fick se Herren på tronen. Jag bor med ett folk som har orena läppar och själv har jag det också. Det blir en delaktighet i folkets synd. Så vi får gå och ställa oss i gapet, i bönen för landet, för människor, för oss själva. Va? Det är ju så det fungerar i Guds rike. Va? Jag ska ge några exempel på att murarna är nerrivna. Alltså, det finns två företeelser som under de senaste 10-15 åren bara exploderat i det här landet. Och det är, för det första så är det veganismen. Och vad är det? Jo, det är alltså att man inte kan äta kött, fisk, mjölkprodukter och olika slag. Det här var totalt okänt för 30-40 år sedan. Det var en liten grupp. Vegetarianer, det är något annat. Men det här med veganismen, det är en ideologi. Det är en andlig sak. Men var kommer den ifrån? Den kommer från Indien. Den kommer genom hinduismen. Men har den kommit in? Genom yoga och mindfulness. Vad tror ni händer med de här människor i Indien som är hinduer och så blir de frälsta. Vad händer med dem? Och så ber man om befrielse för dem. Ja, då åker demonerna ut. Men vad tar de vägen? Jo, de kommer hit. För här finns det en fri marknad i det här landet. Men hur kan det finnas en fri marknad i Sverige? Ja, men människor håller på med yoga. Det är en hinduisk andlig aktivitet som gör att man öppnar upp för demonisk påverkan. Och det är långt in i kyrkorna i Sverige man praktiserar yoga. Och in i frikyrkorna idag. Och det ger resultat. Varför blir det veganism? Jo, därför att man kan inte äta kött. Man kan inte äta fisk. Därför att det kan vara, enligt själavandringsläran inom hinduismen, har gjort dåliga gärningar i sitt föregående liv, så kan man återfödas som ett djur eller någonting annat. Och då kan man inte äta upp farbror Axel. Ande, va? Eller hur? Därför att det kan man inte göra, därför att då, det är ju det, han har dålig karma eller dåliga gärningar, va? Och blir han en duktig hund så kan han bli människa nästa liv. Men heller, det är inte klokt. Men ni vet, de här demonerna, hinduiska demonerna, de kommer hit i västerländsk dräkt. Och så blir människor påverkade av det. Då blir det veganism, man ska inte äta för klimatiskt eller annat trams, va? Sånt här. Men det här är djävulens verk. i det här landet. Va? Och det andra det är människors och djurs lika värde. Det kommer också av det här. Alltså. Och det har de här grunden. Det tredje, och det är det mest otäcka som vi har nu, när murarna är rivna. Då blir det så att en del människor upplever att de är födda i fel kropp. Jag är född som pojke men egentligen är jag en kvinna. Och så vidare. Men hur kan det komma sig? Jo, enligt hinduismen så är det så att frälsningen består av att vi ska bli fri oss från våra kroppar. Enligt kristendom så är frälsningen att vi kommer till tro på Jesus. För där har Gud blivit människa i Jesus Kristus. Det är motsatsen, va? Och varför det? Jo, och det gör att när vi tror på honom så är vi räddade och frälsta och får ett evigt liv. Va? Men i det här, det är motsatsen. Va? Vi ska befrias från våra kroppar för vi är egentligen en andlig varelse som bara ska komma tillbaka till den stora världssjälen. Va? Och det har exploderat framförallt bland unga flickor i Sverige. Att man ska göra könsförändringar. Och jag tror att en av anledningarna har med yogan som finns i skolan. Det finns överallt idag. Gravid, yoga, allt finns. Så att det håller på att bli, hinduismen håller på mentalt alltså överta fler och fler människor i det här landet just nu. Och det här är ingen alarmism jag håller på med. Utan det här är vad som sker mitt framför ögonen på oss kristna idag i det här landet. Och då är det undrar, vad ska man göra åt det? Vi ska bygga upp murarna. Vi ska bygga upp murarna i församlingarna. Så att vi inte säger att allt är okej. Okay. Jag hörde en predikant som sa, Jesus ger aldrig dåligt samvete. Jag sa, jag undrar vad kristendom du har. Va? Vadå dåligt samvete? Han ger inte dåligt samvete, men han ger syndakännedom. Den helige så att jag ska omvända mig och ta emot Jesus och bli en ny människa genom den helige ande. Det är något helt annat. Och det är så länge den här falska nådesförkunnelsen håller på. För den är falsk, för den säger att du behöver inte omvända dig. Du är okej som du är. Då har man rivit ner alla murarna. Den är nerrivet. Men om vi älskar människorna. Om vi älskar Gud som är helig. Då måste vi bygga upp murarna. För människornas skull. För vår egen skull och för det heliga namnets skull. Va? På det sättet. Va? Även jag och min fader sa, vi har syndat mot dig och inte håller fast vid det stadgar som lagar du gav din tjänare Mose. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose och sa, om ni är trolösa ska jag skingra bland folk, men om ni vänder om till mig. Håller fast i mina bud och följer dem. Då vill jag även i våra fördrivna till himlens ände samla därifrån och föra till den plats som jag utvalt för att låta mitt namn bo där. Vi ser ju en sån ström i för sig rent fysiskt. Judarna kommer hem till Israel. Det bokstavligt sker ju just nu. En annan sak, det är detta att vi måste gå in i bön och ställa oss i gapet. Det står så här i Hesekiel 22, så står det så här, vers 29 och 30. Jag sökte efter några som ville ställa sig i gapet, säger Herren. Men jag fann inga, därför kommer jag fördärva landet. Och det är så det är idag också. För det är viktigt att ställa sig i bön. Inte be om vad som helst, utan be för landet, be för folket. Och be för att Kristi kropp i Sverige bygger upp murarna igen. Och så att människor kan komma som är frälsta och bli lärjungar och följa Jesus. För gör vi inte det. Då kan vi ha hur mycket karismatiska, så mycket väckelsekampanjer så fraggan står i mun. Men det hjälper inte. Då blir det som Frank Mang sa på sin tid. Det är många barn som föds på kalla golv. Det blir inget. Det blir som fyrahanda sädesåker alltihopa. Det blir ingenting. Det blir några. Men det blir inte det som Herren vill. Va? Men det är våran uppgift det här. Va? Att bygga upp murarna igen. Och när man alltså har kyrkor, när man så alltså står tillber demonen Shiva i hinduismen och sjunger lovsånger, förstår man hur illa däran det är, vad så kallar man det kristendom? Förstår ni? Jag menar, det här bönen, jag vill bara berätta för en sak, den här församlingen, va? Att när ni började så, nu börjar be här, va? Vad hände för någonting? Jo, ni vaknar upp. Det är det som sker. Man vaknar upp. För att Herren kommer med sin heliga ande och vaknar upp. Och låter ordet verka. I själ och hjärta. Och till helande och upprättande, va, på det sättet. Va. Det sa han ju. Det är för att han begärar. Det är ju han som begärar. Och det är det absolut viktigaste med bön och lovsång och tillbär. Att Herren begärar. Och då kommer han och ingriper och gör saker och ting. Så ligger det till. Man vände om i Israel på den här tiden. När Nehemja och prästen Esra kom. Och det blev mycket, mycket. Man fick göra om saker och ting. I samhället, i staden. Man byggde upp murarna. Det blev ordning. Och det blev också så att folket blev upprättade på ett nytt sätt. För det ja, men vi har så härliga möten. Ja, men det hjälper inte. Ja, men vi har aldrig haft så härliga möten. Ja, det hjälper i alla fall inte. Vet, Herren, han är sanningen också. Han ser igenom alltihopa. Alltså han är sanningen själv. Han är sanningen personifierad. Jesus Kristus är sanningen. Och han säger så här i Johannes 17 kapitel. Jag helgar dem i sanningen. Han ber sin överste prästliga förbön i Getsemane. Jag helgar dem i sanningen. Och den som är av sanningen hör min röst, säger han till Pilatus. Och jag ska sända er sanningens ande. Och han ska vara hos er för alltid. Och jag vill ha tillbedare och ande och sanning, säger han till kvinnan vid Sykars brunn. Det är det handlar om. Men vill vi inte ha det så, då är allting förgäves. Det är bara sysselsättningsterapi alltihop. Men i honom, han som är kärleken och sanningen, ja, då är det på ett helt annat sätt. Och det här har Herren legat över på mig i längre tid, det här med murarna alltså. Att det måste byggas upp murarna igen. För att människor ska kunna vara lärjungar och följa Jesus. Och vilket har han utsett? Jo, sin församling. Han har gjort det. Ja, men kan han inte göra det själv? Jo, det kan han. Han kan allt själv, kan jag berätta för er. Det är inget problem för honom. Men han har utsett sin församling till detta. Vi kommer inte undan. Nej, han har gett oss det uppdraget. Men hur ska det ske? Genom Guds ord och nåd och den heliga ande så ska det ske. Och inte på något annat sätt. Vi kan byta ut alla madrasser i församlingen. Alla stolar. Vi kan hålla på med nya agendor. Vi kan hålla på. Men du vet, det hjälper ingenting. Det är bortkastad tid. Utan det söker hans ansikte, söker hans hjärta. Ska jag berätta, det står så här också. Hos Paulus, att vi är den helige andes tempel. Och så kommer en gräns till. Och hur ser det ut i vårt inre? Där finns det en gräns också. Vad är det vi tar in i vårt inre för? Vad är det vi tar in? Är det Herre vi tar in? Eller vad är det för någonting? Är det världens synsätt på olika sätt? Vri på tv:n och lyssna på allt elände värde. Ja, men det kan ju Herren berätta för oss. Hur det ser ut egentligen. Ni vet, idag så har vi det här viruset. Man kan bara slå på tv:n så är det hur mycket som helst. Och det är inte själva sjukdomen i sig. Men alltså den skräcken som nu är på gång. Den ångest. Den ångest som bara, det bara dryper av ångest och rädsla. Var tror ni den kommer ifrån? Ja, inte kommer ifrån Gud i alla fall. Det är djävulen själv som sprider ut den här ångesten och rädslan. Rädsla för människor, rädsla för möten, rädsla för att träffas. Allting sånt där. Va? Han är effektiv på de här säkert, den leder på det sättet. Va? Och mycket annat av det här, va? Det sprids en skräck och en ångest och över hela det västerländska samhället idag. Överallt alltså. Men vem ligger bakom det? Jo, djävulen ligger bakom det. Varför det? Dels för att skrämma människor så att de vet inte vad de ska ta vägen. Men också för att skrämma Guds folk. Om vi lyssnar på det här. Så får vi själva del av eländet. Men vi kan avvisa det i Jesu Nazarens namn. För hans namn står över alla andra namn. Hans auktoritet är större än djävulens. Och han har all makt i himlen och på jorden. Och vi får gå till honom och bara bryta Satans makt i det ena området efter det andra. Men har vi inga murar, då kommer han att sitta kvar. Han sitter kvar i orubbat bo. Han säger, de har inga murar. Det finns ingenting. Och därför ska vi bygga upp det så vi kan. Alltså. Och då står det så här. I den helige ande så är vi är en helig andes tempel. Om ni tänker på templet. Vad är det för någonting som ska vara i vårt innersta? Om vi är helige andes tempel. Va? Jo, det står också här att när Mose fick instruktioner. Hur vi ska bygga upp muren. Det var ju så att det fanns en förgård i templet. Hedningarnas förgård, kvinnornas förgård, männens förgård. Och så fanns det heliga och det allra heligaste. Vet ni en sak, bröder och systrar? Vi kallar det att leva i det heliga. Inte på förgården. Vet människor som lever på förgården. Ja, det går ju att leva där också. Men det är inte det vi ämnar till att leva. För vi är den helige andes tempel. Och då innebär det att vi är kallade att leva i det heliga. För att umgås med han som är det allra heligaste. Det är faktiskt vår kallelse som kristna. Och hur lever man i det heliga? Och det, då har vi en gräns. För är man i det heliga, då kan man inte springa ut det. Problemet idag med stora delar svensk kristenhet, det är att man tror att vi umgås med det, men man lever på förgården. Och hur lever man där? Ja, det är inte så noga med saker och ting. Va? Ibland så man går på ett möte på söndag förmiddag eller kväll. Eller på det, va? Men sen i vardagen så lever man som på förgården. Det spelar inte så stor roll. Vi är i alla fall med någonstans i någon församling och sådär. Så det är förgårdskristendom. Vi kallar att leva i det heliga. Och där är det avgränsat. Vad är det som finns i det heliga? Ja, för att ta sig in dit i det heliga så måste vi tvätta oss. Vad är det? Ja, det är syndernas förlåtelse. Vi måste rena oss. När ska vi göra det? Ja, gång på gång. Det är inte en engångsföreteelse. Precis som prästerna gjorde. Vet ni, vi är ju nya förbundets präster. Vi är kungar och präster, skriver aposteln Petrus. Ja? Vi är präster i det nya förbundet. Alltså måste vi vara i det heliga också. För vi är hans präster. Vad är prästens uppgift? Att upphöja och lovsjunga och upphöja Herren, det nya förbundets präster. Och det finns det också ett altare när vi kommer in i heliga. Vadå? Det är att överlåta sitt liv som ett levande offer till Herren. Det är vad det handlar om. Och det är fördelen om man kommer in i det heliga. Men ska vi göra det? Ja, varje dag. Precis som prästerna gjorde i gamla förbundet. Så är det att varje dag göra detta i det nya förbundet. Till Herren själv. Att offra och lägga oss vårt liv till ande, själ och kropp på altaret. Som ett offer. Därför att vi är präster i det nya förbundet. Det här är att bygga murar. I vårt inre. I församlingen. Kristi kropp. Och när vi kommer in i det heliga, vad finns där? Ja, då finns det skådebröden eller veckobröden som också säger. Vad är det? Det är att läsa ordet. Varje dag läsa ordet. Det är att tugga ordet. Det är inte att ordet, vi står där och ser på ordet så dömer vi det här var bra, det här var inte så bra. Utan ordet får alltså genomlysa hela vårt liv, församlingens liv. Guds ord får genomlysa allt. Det är att tugga brödet, Guds ord. Det gör man inte en gång i veckan utan jämt. Halleluja, sa församling. Ja. Men, och det ordet får alltså genomlysa oss. Ja, men jag har så svårt att läsa långa stycken. Men läs ett litet stycke. Va? Och så frågar Herren så här. Vad säger det här till mig? Vad vill du säga med det här? Och vad behöver man då ha hjälp med? Jo, ljusstaken. Va? Med oljan. Det är den heliga ande. Och den heliga ande finns i det heliga. För han är den heliga ande. Och vad gör han? Han upplyser oss. Och det lyser in i det heliga. Därför att oljan brinner hela tiden. Den heliga ande brinner. Och den heliga ande ger ljus över brödet som vi äter som är Guds ord. Det här är så viktigt. Det är därför ljusstaken finns där. För att vi är den helige andes tempel. Och hans olja, hans smörjelse, hans ljus lyser över skriften. Han lyser över vårt liv också. På det sättet. Han lyser över församlingen. Han lyser över Kristi kroppsliv. Alltihopa. Men det slutar inte där. Så finns det rökelsealtaret. Och det är bönerna. Det är bönen till den heliga och den allsmäktiga. Och det intressanta det var att de här bröden, de skulle vara, varje vecka skulle vara nya bröd i detta. Och varje dag så skulle ljusstaken lysa med ny, alltså det görs, vi fick inte slockna. Och inte rökelsealtaret, rökelsen ska stiga upp som en symbol för bönerna. När vi lever med Herren så är det bönen som det handlar om. Rökelsen stiger uppåt till honom. Alltså, i våra böner, lovsången, tillbedjan till honom. Här har ni, och då umgås vi med den allra heligaste. I det allra heliga. Därför det, varför det? Jo, draperiet är neddrag. Genom försoningen på Golgata kors. Så vi kan gå rakt in till den allra heligaste. Till han som är. Och han bor i oss och vi kan gå till honom. Det är helt fantastiskt det här egentligen. Det här är muren i vårt inre. Det här är muren som det handlar om i församlingen. Och det är den här muren som det finns portar så att människor kan komma in och ta emot det nya livet. Och bli pånyttfödda till ett nytt liv. Det är helt fantastiskt. Det här är ju helt enormt egentligen, va? Och det här är vår kallelse. Och det är det här livet vi kan dela med andra. Det är det här som förvandlar människor. Det är det här som gör att det blir ett nytt liv som tänds. Amen. Herre, vi bara prisar och tackar dig. För att du är, alltså, du är så suverän. Vi tackar dig för allt vad du gör. Men framförallt tackar vi dig för att du är den du är. Och att du ser med oss med kärlekens ögon var och en. Och att du aldrig kommer att överge oss när vi håller oss till dig. Och vi ber Herre att du ska bara skaka om det som ska skakas i våra liv. Skaka om det som ska skakas. Ta av oss det som inte du vill ska vara där. Vi ber om detta i Jesu Nazarens namn. Vi ber också att du ska komma och fylla oss med den heliga andes kraft. Med att det med Jesu liv nu, på nytt och på nytt och på nytt varje dag. Och vi ber Herre med frimod att bygga upp dina murar på nytt. Kring din församling, kring vårt inre, kring vårt land. I Jesu Nazarens namn så ber vi om detta Herre. Tack Jesus, lovat var det ditt heliga land. Tack Jesus. Jag vill bara säga ett ord till församling. Håll ut. Håll ut. Fortsätt. Be. Håll ut. Ställ er i gapet. Ni har fått en kallelse till det. Så bara fortsätta. Amen.